Podplay.
Du lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer med Kristina Hedberg som är reporter på DN och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer inför valet 2022.
Nej, men du har ju fått rita ditt Sverige här nu, så vi kan väl öva rösterna på att prata om det.
Ja.
För där var det sol och grönt och lyckliga människor.
Ja.
Hur får ni alla att le så där i det framtida miljöpartistiska Sverige?
Ja, men genom att hela tiden ha fokus på att den gröna omställningen också omfattar alla. Att inte någon lämnas efter, att det inte sker på till exempel enbart marknadsekonomiska grunder, utan att det hela tiden finns en omsorg om de sociala värdena och att alla har en möjlighet att vara med.
För vi slängde ju till det där blocket och pennorna och sådär. Är du bekväm med, gillar du att rita?
Ja, men jag gillar ju sammanhang väldigt mycket. Jag är ju inte detaljist, jag är inte den som samlar på liksom enstaka faktauppgifter, men jag är väldigt beskälad av hur saker och ting hänger ihop. Och när det gäller grön omställning så hänger sociala frågor och ekologiska frågor oerhört tätt ihop.
Nu har du ju hört Märta Stenevis röst. Har du hört min?
Jag har hört det.
Ska vi börja, Eva?
Yes!
Märta Stenevi är språkrör för Miljöpartiet. I DN Ipsos senaste mätning den 22 december 2021 svarar 4% av väljarna att de skulle rösta på hennes parti om det var val idag. Om 8 månader är det på riktigt. Riksdagsvalet i september kanske upprepar den parlamentariska osäkerheten från förra valet. Eller så omformas kartan. Så här, precis i början av det laddade valåret 2022, möter DN alla partiledarna för att prata visioner, taktik och sakfrågor.
Då tänkte vi börja, Märta Stenevi, med att säga att du får en minut på dig att disponera fritt. Nu står vi inför ett valår. Ta sats och berätta för oss. Vad vill du säga?
Men det är nu vi har möjligheten att verkligen göra skillnad för framtiden. Att ta ett ordentligt grepp på att minska utsläppen, hejda klimatförändringarna och därmed också börja bygga ett gott samhälle som inte är baserat på rovdrift av naturen, utan som tvärtom handlar om att alla människor ska med in i en god framtid.
Det var bara 30 sekunder, knappt ens det. Du fick en minut om du ville. Har du något att säga om hur?
Ja, men genom att vi gör de investeringar som krävs i energiproduktion, men också i människor. Att människor får den utbildning som krävs för att de ska gå skadefria genom en omställning och komma ut bättre på andra sidan. Genom att vi investerar redan nu i alla våra barn och unga i landet, så att de får med sig en framtidstro och ett hopp och en stark känsla att samhället tror på deras kapacitet och möjligheter. Därför då kommer de också bli de krafter som vi har med oss in i omställningen.
Då är vår första fråga till dig är, vad har klimatet vunnit på att ni lämnade regeringen?
Klimatet har inte här och nu vunnit på att vi lämnar regeringen. Däremot så har klimatet förlorat oerhört mycket på den budgetreservation som gick igenom, som de blåbruna partierna låg bakom och som Centerpartiet valde att släppa fram. Och vid något tillfälle så måste politik handla om att tro på det man ska göra. Inte bara att sitta vid makten för sakens skull.
Utan men för klimatets skull var väl tanken, tänker jag, i ert.
Ja, och vi behöver ju då istället, vi kan inte ägna vår tid åt att försvara en budget som inte är vår och försöka genomföra en budget som inte är vår, utan vår kraft måste då gå till att sätta så högt tryck i klimatfrågan att vi inför valet kan få ett annat valresultat och därmed också en starkare politik framåt. Så att med den tid som är kvar nu så är det ändå prioriteringen. Och ska jag säga, om man ska ha en långsiktig trovärdighet i politiken och om demokratin och partiernas politik ska spela roll, då måste det ha betydelse vems politik man styr på, vilken politik det är man förväntas regera på. Om det inte längre är viktigt, om det inte spelar någon roll om det är Moderaternas politik eller Sverigedemokraternas politik eller Miljöpartiets politik som en regering styr på, ja, men då har ju politiken spelat ut sin roll, då kan vi ha tjänstemän. Utan det måste vara viktigt vad det är för politik som går genom riksdagen och vad det är för lagar som stiftas, vad det är för budgetsatsningar som görs och vem som sen då ska administrera sig.
Den här strategin du beskriver, att det är bättre då att lämna regeringen och bygga upp styrkan inför valet och sen komma tillbaka. hur tycker du det har gått? Ni har ju inte haft något uppsving. Det finns ju, som det ser ut nu, inte så mycket som talar för att ni kommer att bli starkare på det här. Som det ser ut i nuläget. Vad är det som ni har missat? Eller vad är det som väljarna inte har sett?
Just det, men då ska jag vara väldigt tydlig med att det här var ingen strategi från vår sida. Utan det här var ju någonting som vi ställdes inför fullbordat faktum och var tvungna att ta ställning till. Därför att det enda rimliga, det hade ju varit att om riksdagen släpper fram en regering så släpper man också fram den budget som den regeringen har lagt fram. Nu hamnade vi i ett helt annat läge, i verkligen bokstavligen i elfte timmen, och behövde då ta ställning till vad betyder detta. Och jag ser inte att vi hade kunnat ta något annat beslut än det vi gjorde. Men det togs ju inte av partitaktiska skäl överhuvudtaget, utan av vår övertygelse om att politik är viktigt, att politik är på riktigt och har betydelse. Och då måste man också kunna stå för den politik man ska föra, inte sitta i regeringen på någon annans budget.
Hur kom det sig att ni inte ställde några krav för att släppa fram en socialdemokratisk minoritetsregering? Varför kastade ni bara in handduken och lät Socialdemokraterna ta över? Hade ni inte kunnat göra som Vänsterpartiet och Centern till exempel och sagt att ni får fortsätta regera en parti om ni lovar att inte bygga ett slutförvar för kärnkraften, bygga ut Arlanda eller vad det nu är för krav som ni tycker är viktigast?
Dels var vi tvungna att ta ett beslut väldigt fort, och då ska jag också säga att jag har väldigt stor respekt för hur oerhört rörigt som väljarna uppfattade att detta var, för det var det ju. Vi satt ju och väntade på besked in i det sista. Vi hade liksom slitit in i det sista med att möta Centerpartiets krav under hela hösten, att möta Vänsterpartiets krav, liksom väga dessa så att det skulle vara acceptabelt. Och sen samma morgon så får vi det här beskedet. Och då gjorde vi den övervägningen, för vi har ju normalt en parlamentarisk strategi som säger att vi röstar nej till de regeringar som vi inte ingår i. Därför att vi tycker att man ska ställa sig bakom en regering, ska man också ha inflytande över politiken. Vi gjorde ett avsteg den här gången därför att situationen var så stökig. Och det kan man fundera på om det var rätt eller fel, men jag är övertygad ändå om att vi, ja, jag är inte övertygad om att det var rätt, ska jag inte säga. Men däremot så var vi tvungna att ta det beslutet väldigt fort. Och i det läget så gjorde vi ändå bedömningen av att om Socialdemokraterna på allvar tycker att det här är acceptabelt för dem, då kan vi släppa fram dem den här gången. Därför att vi vill ju inte se en Ulf Kristersson-regering. Där är ju ändå väldigt stor skillnad för oss. Vi har styrt ihop med Socialdemokraterna under lång tid. Vi har gjort det i ett gott samarbete. Men vi vill inte se en Ulf Kristersson-regering. Däremot så måste vi ju ta ställning till hur vi ser på den politik som förs. Och för oss är det inte ett alternativ att sitta kvar och styra på någon annans budget.
Kan du berätta mer om det? Du är inte övertygad om att det var rätt. På vilket sätt tvivlade du?
Nej, men det rimliga i någon slags rimlig situation hade ju varit att man hade en förhandling kring detta i så fall. Så jag menar, det håller jag ju med om. Men nu fanns ju ingen sån möjlighet riktigt. Därför att de här beskeden kom så oerhört sent. Och hela det här året har ju präglats av väldigt snabba kast och väldigt mycket beslut som har tagits på uppstuds. Vänsterpartiet som hotade med misstroende om röstning gav regeringen 2 dagar, sen gick fram med det. Vi har haft Centerpartiet som ställde ultimatum men inte väntade in om faktiskt regeringen stod bakom det ultimatumet. Efter den situationen så aviserade Stefan Löfven att han tänkte avgå, vilket innebar att vi fick en statsministeromröstning till ovanpå det som skulle ha varit en överenskommelse om budgeten. Så att det har ju, hela det här året har ju präglats av väldigt märkliga situationer, och så även denna.
Och när det ändå är så märkligt och många har gjort avsteg och kompromissat, varför gick det inte för er att svälja ett bäst piller till för klimatets skull? Om du nu säger att klimatet har inte vunnit någonting på att ni försvann.
Därför att man måste dra en gräns. Man måste dra en gräns någonstans i var ens övertygelse går. Och jag gick in i politiken sent. Jag engagerade mig i Miljöpartiet när jag var 36 år gammal. Jag har aldrig varit partipolitiskt engagerad, intresserad har jag varit, men inte engagerad, inte medlem i något parti innan dess. Jag har ju inte gjort det för sakens skull. Jag har inte lämnat hela det livet eller liksom liksom leva i den här ganska speciella situationen. Det är att vara partiledare och språkrör för sakens skull. Jag har ju gjort det för att jag tror på vår politik. För att jag liksom på riktigt på djupt i mitt hjärta tror att det är rätt politik för framtiden. Jag har ju definitivt inte gått in i politiken för att sitta och ta hand om Jimmy Åkessons förhandlingsresultat. Att kompromissa är en sak. Om man kompromissar, då har man tagit ställning till någonting som ligger på bordet. Då har man påverkat det. Man har suttit med och förhandlat det. Man har tagit ställning till, är det här tillräckligt bra eller inte? Och det avgörandet gör man ju varje gång man går in och skakar hand på någonting. Men det här var ju något annat. Det här var ingenting vi hade skakat hand på. Det var någonting som vi förväntades ta hand om, trots att Jimmy Åkesson hade skakat hand med Ebba Busch och Ulf Kristersson om det. Inte vårt förhandlingsresultat, inte vår kompromiss, och därmed inte heller vår att förvalta.
Om du hade fått göra om det här och ni hade haft tid att tänka på ett annat sätt, hur skulle ni ha gjort så att säga i den här processen och lämna regeringen?
Nej, då tror jag att vi har ju inte haft någon önskan att lämna regeringen. Utan jag tror snarare att hade vi verkligen trott att Centerpartiet var beredda att lämna så här mycket inflytande till Sverigedemokraterna, då hade vi också långt, långt tidigare tagit den diskussionen om vad som krävs för att vi också skulle få igenom budgeten. Och inte nöjt oss med att vi får se sen, eller vi kommer att titta på. Centerpartiet hade haft den här budgeten sedan i september. Så det är inte så att Centerpartiet har saknat tid att se om de tyckte att den här budgeten var bra nog eller inte. Utan då hade vi ställt mycket högre krav mycket tidigare. Nu uppfattade vi att de menade att om den budgeten var acceptabel så var de också beredda att stödja den. Nu skiftade de den överenskommelsen istället till statsministeromröstningen och valde att släppa fram en annan budget. Så att hade vi vetat det vi vet idag så tror jag att vi långt, långt tidigare hade ställt mycket högre press på Centerpartiet i vad de faktiskt var beredda att ställa upp och inte.
Men tror du ni hade kunnat pressa Centerpartiet och rösta annorlunda i budgetomröstningen då alltså?
Jag tycker i alla fall att det hade varit en bättre diskussion. Jag tycker att Centerpartiet då skulle ha fått svara sina väljare på varför de var beredda att rösta på ett sätt som sen gjorde att Jimmy Åkesson fick stå och skåla på kvällen över att de nu hade det avgörande inflytandet över svensk politik. Och också varför de tyckte att det var en bättre väg framåt när de precis hade släppt fram en socialdemokratisk statsminister. Än att faktiskt också släppa fram den budgeten. Den diskussionen kom nu väldigt mycket i skymundan av det stök som blev. Och det tycker jag är synd, och det hade också gjort att vi hade kunnat förklara vårt ställningstagande mycket, mycket tydligare och mycket tidigare än vad som nu blev fallet. Så att där hade vi haft mer tid, så tycker jag att de olika partiernas ställningstagande i den här frågan hade mått bra av att komma fram tydligare tidigare.
Nu i efterhand så har du ju också sett beslut som regeringen har tagit och fattat som på många punkter strider helt mot er politik. Vad har du tänkt och känt när du har sett den politiken klubbas och genomföras?
Jag känner ju en viss uppgivenhet eller sorg. Nej, inte uppgivenhet är inte rätt ord förresten. Därför att jag känner väldigt kamplust inför det. Men jag kan känna mig lite förtvivlad över att här har vi riggat i 7 år. Har vi förberett för och lagt grunden till vad som kan bli ett väldigt, väldigt starkt klimatarbete. Och sen väljer, trots att Socialdemokraterna får det här i princip gratis. Det är liksom snacka om dukat bord. De skulle egentligen bara kunna sätta sig och genomföra. Ändå så har de till exempel valt att inte gå vidare med klimaträttsutredningen. Att inte gå vidare med utfasningsutredningen. Det här är politik som ligger redo att fattas beslut om. Och nog för att vi är liksom akut medvetna om hur mycket vi har behövt driva på allt det som har hänt de senaste 7 åren inom klimatpolitiken. Men att S inte ens skulle vara beredda att ta det vidare, det är ju en väldigt, väldigt stor besvikelse. Och det kommer ju göra att vi nästa mandatperiod måste jobba ännu hårdare. För varje år som går utan att vi får de här sakerna på plats så tappar vi ju tid och måste sänka utsläppen ännu snabbare.
Vi har gjort en liten lista här på några förslag som har lagts fram efter att ni lämnade regeringen. Och jag undrar vilken av dem som du tycker är värst. Det första är att kärnkraften ska klassas som hållbar i EUs taxonomi. Det andra är att asylsökandes frihet att bosätta sig var de vill ska begränsas kraftigt när EBO tas bort. Det tredje att regeringen är på väg att ge klartecken för att bygga ett slutförvar för radioaktivt kärnbränsle. Regeringen har som fjärde punkt också sagt att de ska lägga ett lagförslag som gör det möjligt att utvisa fler personer som begått brott. De har sagt att de som lever på försörjningsstöd ska vara tvungna att arbeta, som punkt 5, det kom på S-kongressen. Och som punkt 6 så ska reglerna för arbetskraftsinvandring skärpas. Arlanda flygplats ska byggas ut på plats 7 och slutligen så ska polisen intensifiera sitt arbete med att söka upp papperslösa och utvisa dem efter ett nytt uppdrag från regeringen. Finns det några av de här punkterna som du tycker om?
Nej, det är inte några av dem jag tycker om.
Är det någon som är värre än de andra?
Ja, det tycker jag nog. Och då är det nog faktiskt att man går ut och säger att man ställer sig bakom kommissionens förslag att klassa kärnkraften som hållbar. Och det är helt enkelt därför att det får konsekvenser i så oerhört många led. Och att kalla någonting som genererar radioaktivt avfall, livsfarligt avfall i 100 000 år för hållbart. Jag tycker att det är skrattretande om det inte vore så oerhört tragiskt. Det här är, vi brukar ju prata om att förorenaren ska betala och man ska ta hand om sin egen skit och så vidare. Men det här är ju liksom ett system. Kärnkraften genererar ju varje år avfall som generationer efter oss måste hantera på olika sätt. Och även om vi hittar en bra lösning på ett slutförvar, inte övertygad om att den som ligger på bordet är det, men även om ni hittar, för vi behöver ju ta hand om det avfall som produceras nu, så är det fortfarande så att andra kommer att behöva hålla koll på detta. Andra kommer att behöva ta hand om det. Att fortsätta att kalla detta hållbart är ju uppåt väggarna och kan få enorma konsekvenser. Så det tycker jag är ett problem.
Energipolitiken ska vi alldeles strax prata mycket, mycket mer med dig om. Men om du då ser på den här listan av politik som du inte vill ha och den besvikelse du har uttryckt gentemot Socialdemokraternas sätt att inte gå vidare med det ni hade dukat för, som du uttrycker det. Vill du in i en regering med dem igen efter valet i september?
Ja.
Varför?
Därför att om man tittar dels på grund av alternativet, om jag ska vara krass. Alltså det sämsta som skulle kunna hända nu är att vi får en Ulf Kristersson-regering som... Där kanske då det liksom statsministerpartiet i själva verket inte ens är störst i den konstellationen, utan där Ulf Kristersson sitter fullständigt på nåder av Jimmy Åkesson. Det kommer bli oerhört dålig politik av det. Sen är det ju också så här att jag vet ju att när vi sitter i samma rum med Socialdemokraterna och har de här diskussionerna så kan vi också förflytta deras positioner väldigt mycket. Och vi har gjort det under 7 års tid. Vi har lagt grunden för väldigt mycket som kommer kunna ge frukt framåt. Och det arbetet vill vi fortsätta. Det är ju inget självändamål för mig att sitta och vara besviken på Socialdemokraterna. Jag sitter ju mycket hellre vid ett förhandlingsbord med dem och förklara varför de har fel och se till att de också förstår varför vi behöver ta bättre beslut än så. Så att ska vi liksom på riktigt, det är klart att jag kan sitta här och vara upprörd över vissa beslut, men min drivkraft att gå in i politiken, det är inte att sitta och vara arg, utan det är att faktiskt få göra skillnad, och det gör vi bäst i regering. Så att det kommer att vara vår målsättning, absolut.
Det här är DNs partiledarintervju ni lyssnar till. I fokus den här gången, Miljöpartiets Märta Stenevi. Vi är snart tillbaka. Då fortsätter DNs partiledarintervju med Märta Stenevi.
Ja, då undrar jag, är det rätt att säga att vi ska göra allt för att rädda klimatet, men samtidigt säga att just kärnkraften, den kan inte få hjälpa till? Varför är det rätt?
Därför att kärnkraften inte behövs, och därför att den är väldigt dyr och därför att den är väldigt långsam att bygga ut. Skulle vi säga idag att nu ska vi lösa klimatkrisen genom att bygga kärnkraft så som Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater vill, då säger vi också att vi skjuter hela klimatomställningen 20 år på framtiden. Och det är väldigt orimligt när vi samtidigt har en situation där det ligger bara i ansökningar till Energimyndigheten ligger det 4 gånger Sveriges totala elproduktion idag i havsbaserad vindkraft. Och den energiproduktionen kan vara på plats snabbt och både sänka elpriser snabbt men också sänka utsläpp snabbt. Och det är ju här som det blir så kontraproduktivt att låta klimatfrågan reduceras till kärnkraft eller inte kärnkraft. Därför att kärnkraften kommer aldrig bli hållbar, hur man än vänder och vrider på det. Kommer alltid att sitta med problematiken kring avfallet. Men dessutom så kostar den oerhört mycket att producera. Därför att säkerhetskraven behöver vara så höga för att vi inte ska istället få en helt annan miljöproblematik.
Det är ganska många gröna röster på senare år som har svängt i det här. Ert systerparti i Finland till exempel resonerar lite förenklat att den här hållbarhetsproblematiken på sikt ligger väldigt långt fram, men vi vet här och nu att vi måste få ner koldioxidutsläppen och där är ju kärnkraften neutral. Varför, vad är det de hittar som du inte hittar?
Jag tror att det är vad de bortser från snarare, och som vi inte vill bortse från. Och det är ju just att man skjuter ett problem på framtiden väldigt mycket. Sen är det ju också så här att när man uttrycker sig på det sättet, då får man det ju låta som att antingen bygger vi kärnkraft eller så kan vi inte klara att sänka utsläppen. Men det är ju fel. Vi har ju teknik som inte orsakar de här avfallen och de här framtida problemen, men som sänker utsläppen direkt. Den energiproduktionen finns ju idag. Vi behöver göra investeringar. Företag behöver få lov att investera i havsbaserad vindkraft. Och staten behöver investera i våra elnät så att vi klarar överföringskapacitet och så att vi klarar balansen i systemet. De investeringarna behöver göras. Men de är ju fortfarande både billigare och effektivare än att investera i ny kärnkraft som bäst kanske står klar framåt 2040. Så att även argumentet att klimatet kan inte vänta faller ju om man börjar försöka använda kärnkraft för att lösa den problematiken, därför att den är väldigt långsam att bygga ut. Så att jag skulle säga att det man bortser från då, det är den långsiktiga problematiken, men också det faktum att det finns energiproduktion redan idag. Vi skulle kunna ha ett 100% förnybart energisystem inom väldigt kort tid om vi fattar rätt beslut nu. Och det är det bästa för att sänka utsläppen snabbt och för en hållbar energiproduktion.
Men de marknadskrafter som tvekar inför kärnkraften är väl samma marknadskrafter som en gång tvekade kring elbilar eller vindsnurror eller solpaneler. Där kan väl staten gå in och subventionera den utveckling man önskar se. Varför vill man inte, eller varför vill du inte hjälpa marknaden på traven med små kvarterskärnkraftverk eller den nya fjärde generationen? Varför vill du inte testa den vägen?
Ja, men av två skäl. Det första är att det inte behövs. Alltså igen, den här bilden som har målats upp att vi inte skulle klara en hållbar energiproduktion utan kärnkraft är fel. Den teknik som är redan idag på kommersiella grunder är både billigare, snabbare och hållbar. Den finns, och då är ju idén då att hålla på att investera i annan teknik som både då långsiktigt är väldigt farlig, som kräver enorma säkerhetssystem och som dessutom inte klarar sig på egna ben. Men det blir helt bakvänt. De pengarna som man skulle kunna använda för subventioner av kärnkraft, de ska ju gå in i att istället rusta våra elnät, vår överföringskapacitet, att få ett balanserat system. Den tekniken finns också, men den behöver vi investera i och det behöver vi göra nu. Men det är mycket, mycket kortsiktigt. Det går mycket, mycket snabbare än att hålla på och prata om kärnkraft långt, långt fram i tiden. Så att lägga de subventionerna, det är förutom då det faktum att även med de subventionerna så fortsätter man generera väldigt farligt avfall, så är också de subventionerna väldigt onödiga när marknaden redan har lösningar på plats som levererar grön el nu.
Karlshamnsverken producerade mer el 2021 än under de senaste 10 åren tillsammans. Det är ju ett kraftverk som bara ska användas i yttersta nödfall, för de gör av med 140 ton olja i timmen när det där verket går. Är inte det ett nederlag för grön energipolitik att det här oljeeldade kraftverket har fått gå 10 gånger så mycket i år som innan ni var med och formade svensk klimat- och miljöpolitik och energipolitik?
Nej, men det är ett nederlag däremot för hur marknadssystemet är riggat och för utsläppsrätterna. Det sätter verkligen ljuset på hur systemet med utsläppsrätter måste skärpas ytterligare. För anledningen till att Karlshamnsverket har dragit igång under 2021 är inte att det har funnits för lite el, utan det är därför att priserna har varit så höga att ägaren till verket har plötsligt tyckt att det var lönsamt att köra det. Det är två helt olika saker. Det beskrivs gärna som att man har kört det därför att det har varit elbrist, men det stämmer inte. Det har körts därför att ägaren till Karlshamnsverket har velat tjäna mycket pengar. I normala fall så gör de inte det därför att utsläppsrätterna innebär att det blir för dyrt att köra det verket och det är inte lönsamt. Nu har elpriserna varit höga och då har man istället kunnat köra det. Det är ett väldigt tydligt tecken på att det är dags för nästa steg i reformeringen av utsläppsrätterna så att det blir så dyrt med utsläpp att man inte ens en kall vinter med liten vindproduktion eller när Ryssland bestämmer sig för att strama åt gastillgången så ska det inte löna sig att bränna olja. Och då måste man till exempel sluta dela ut fria utsläppsrätter. Utan det måste kosta att släppa ut och det måste kosta mer än idag. Vi ska inte kunna ha ett marknadssystem där det blir lönsamt att bränna olja samtidigt som elproduktionen finns.
Men betyder inte det ännu högre elpriser då?
Nej, det betyder tvärtom. Om vi får ett sånt system så betyder det om vi får ett ännu högre tryck på fossila bränslen så innebär det att omställningen och investeringsviljan i grön energi går mycket fortare. Alltså när vi såg när utsläppsrätterna började öka i pris snabbt efter att The Swedish Proposal och Isabella Lövins förhandlingsresultat där man började skrota utsläppsrätter, då ökade utsläppsrätternas pris jättefort. Det har ju drivit fram en massiv investering i grön energi. Och nu måste man ta nästa steg på det så att man helt enkelt väljer att lägga ner Karlshamnsverket. Därför att det ska aldrig vara lönsamt att driva. Och det i sig innebär absolut inte att vi får högre elpriser. Tvärtom, det snabbaste sättet att få lägre elpriser nu det är ju egentligen i huvudsak två saker. Snabb utbyggnad av grön el. Då är den havsbaserade vindkraften den som har absolut störst potential och störst kapacitet nu. Och det andra är energieffektiviseringar. Så att vi kan ge konsumenten en situation där de inte bara får sänkta priser några månader för att vi gör ett gigantiskt statligt stöd. Utan där man alltid får lägre priser även när det oavsett hur elprissituationen ser ut.
Om vi pratar elpris så sa Energimyndighetens generaldirektör i Dagens Nyheter i veckan att med en förnybar framtida energipolitik så måste vi vänja oss vid stora fluktuationer under vintrar som den här till exempel. Är det värt det?
Alltså hellre ett lågt elpris som fluktuerar än ett stabilt högt elpris som vi skulle få med kärnkraft. Så att vill man på riktigt ha låga elpriser, då är det ju den förnybara energin vi behöver och de investeringar i elnäten. Och samtidigt kunna rikta subventioner till enskilda. Så att man till exempel, när vi har sett de här situationerna där till exempel pensionärer som bor i ett hus som betalades av, kanske på 70-talet, man har låga boendekostnader normalt, men man har inte heller haft utrymme att göra en investering i en ny värmekälla. Så man har direktverkande el, man har kanske dålig isolering och då slår en sån här vinter jättehårt. Men istället då för att säga nej men vi ska bygga kärnkraft om 20 år och ha ett konstant högre pris så säger vi men låt oss investera i den, hjälpa den personen investera i en ny värmekälla istället. Så att man alltid har lägre pris och alltid kan ha lägre pris. Så även när elpriserna är låga så kan man kanske halvera sina kostnader även då. Och det är långsiktigt mycket bättre. Så att hellre ett lågt elpris som rör sig än ett ständigt högt elpris som vi skulle få med utbyggd kärnkraft.
Då Märta Stenevi tänker vi sluta med att ge dig några snabba påståenden som vi hoppas att du kan också svara snabbt och associativt på. Då blev jag impad av en politisk rival.
Då blev jag impad av en politisk rival. Nej, men jag blev ofta imponerad av Annie Lööf när hon håller emot Jimmie Åkesson i debatter, inte minst i debatter i kammaren. Tycker att det är mycket hedervärt och väldigt nödvändigt i en situation där hennes tidigare regeringskollegor fullständigt har tappat sin moraliska kompass och fullständigt har tappat sin ideologiska kompass. Där tycker jag att Centerpartiet gör en viktig insats och Annie Lööf gör en viktig insats i de debatterna.
Då tummade jag på mina principer.
Då tummade jag på mina principer. Det kan väl ha hänt att jag har utfärdat en och annan konsekvens till mina barn som jag inte riktigt har orkat hålla i. Det kan också vara så att de ibland har varit skärmrelaterade. Mina principer håller inte alltid helt när det gäller barnens skärmar.
Jag tyckte du sa charmrelaterad först.
Inte charmrelaterad, skärmrelaterad. Ja.
Den tweeten blev mindre lyckad.
Jag är inte helt vän med Twitter.
Har du många mindre lyckade tweets eller har du inga tweets?
Jag är inte superaktiv.
Du kan få välja ett inlägg på Instagram. Eller har du någon gång slängt ut något lite snabbt i offentligheten som du har känt att edit, jag menade så här istället?
Inget som jag kommer på alldeles direkt. Det händer ju att människor missförstår. Och då tänker man att jag borde ha formulerat mig så här istället. Eller detta kommer inte fram. Nu kommer jag inte på något väldigt konkret exempel. Men jag tror inte att jag brukar kanske göra så mycket inlägg i affekt. Att jag har något som jag så där direkt kommer på att, nej. Men det är ju klart att det händer att man önskar att man kunde ha formulerat sig bättre.
Då blev jag skadeglad.
Då blev jag skadeglad. Alltså, det är ju lite hemskt kanske, men jag... Det är klart att jag kan ju inte låta bli och ändå vara... Jag tycker att det är lite skönt att inte Moderaternas totala ska säga, ideologiska haveri verkar löna sig. Att kopiera ett annat partis politik och att släppa alla de löften man har ställt till både personer, till väljare, till andra partier. Att det, jag är väl mer nöjd när det inte lönar sig än när det lönar sig.
Så det är när du läser opinionssiffrorna som du känner en viss skadeglädje här på sistone?
Det kanske är ett för starkt uttryck. Men jag kan tycka att det är bra om det inte lönar sig att fullständigt ignorera sin kompass. Det fanns tider när Moderaterna fortfarande hade någon slags fog för det där liberala ledet i den här liberalkonservativa benämningen de har hittat på. Men det har varit sorgligt att följa utvecklingen i hur man fullständigt har kastat den i soptunnan. Och det är klart att jag kan tycka att det är skönt om inte det lönar sig.
Slutligen, då tvivlade jag.
Jag tvivlar nog dagligen mest på mig själv faktiskt.
På vilket sätt då?
Jag har alltid varit ganska självkritisk, eller är väldigt självkritisk. Jag kan också vara väldigt, väldigt stolt över det jag gör bra. Men det är ett konstant ifrågasättande av ifall det jag gör duger, håller måttet, är det bra nog. Och någonstans så tycker jag att det är ganska bra. Jag tror att man ska vara ganska självkritisk och ifrågasätta för det man är bättre. För då kan man också se det man behöver förbättra. Sen måste det ju vägas upp av att man i den självkritiken också kan se när man gör bra saker som man lär sig även om det som går bra. Men tvivla kan jag göra.
Tack så mycket, Märta Stenevi.
Tack.
Ni har hört Studio DNs partiledarintervju med Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Intervjuade gjorde Eva Stenberg och Kristina Hedberg. Producent Palmira Koukari Menga. Ljudtekniker Daniel Konstantini och Patrik Misenberger. Exekutiv producent Karin Östman.
Podplay.